Klöver kung av Agatha Christie, inläst av Fredrik Albo för Saga. Verkligheten, sa jag och la ifrån mig Daily Newsmonger, är underbarare än dikten. Yttrandet var kanske inte originellt. Det tycktes förarga min vän. Den lille mannen la sitt äggformade huvud på sned och knäppte bort ett inbillat dammkorn från sina omsorgsfullt pressade byxor och sa: Så djupsinnigt. Vilken tänkare min vän Hastings är. Utan att visa förargelse över denna omotiverade gliring knackade jag med fingret på tidningen som jag hade lagt ifrån mig. Har ni läst morgontidningen? Ja. Och när jag hade läst den vek jag på nytt ihop den symmetriskt. Jag kastade den inte på golvet som ni har gjort med er så beklagliga avsaknad av ordning och reda. Det är det värsta med Poirot. Ordning och reda är hans gudar. Han går så långt att han tillskriver dem förtjänsten av alla sina framgångar. Men då såg ni redogörelsen för mordet på Henry Redburn, impresarion. Det var det som fick mig att säga det där. Verkligheten är inte bara underbarare än dikten, den är mer dramatisk. Tänk på den där präktiga engelska medelklassfamiljen Oglander, far och mor och son och dotter, som representerar tusentals familjer i hela det här landet. Männen i familjen åker till city varje dag, kvinnorna sköter hemmet. Deras liv är fullkomligt fridfullt och ytterst enformigt. Igår satt de i sin prydliga förortssalong i Daisy Mead Streetsam och spelade bridge. Plötsligt, utan förvarning, flyger det franska fönstret upp och en kvinna vacklar in i rummet. På hennes grå sidenklänning är det en röd fläck. Hon yttrar ett enda ord. Mord, innan hon medvetslös segnar ner. Det är möjligt att de känner igen henne från fotografierna av henne som Valerie St. Clair, den berömda dansösen som nyligen har tagit London med storm. Är det ni eller Daily Newsmonger som är så vältalig? Frågade Poirot. Daily Newsmonger hade så bråttom att gå i press och nöjde sig med nakna fakta, men det slog mig genast vilken dramatik historien rymde. Poirot nickade tankfullt. Var det än finns människor finns det dramatik. Men det finns inte alltid just där man tror att det finns, kom ihåg det. Fast jag är också intresserad av fallet eftersom jag troligen kommer att ha med det att göra. Jaså? Ja, en herre ringde upp mig i morse och bestämde tid för ett sammanträffande för prins Pauls av Majoranias räkning. Men vad har det med det att göra? Ni läser inte era fina små engelska skandaltidningar. De med de roliga historierna och en liten mus har hört eller en liten fågel skulle vilja veta. Titta här. Jag följde hans korta knubbiga finger när det gled ut med raderna i notisen. Om den utländske prinsen och den berömde dansösen verkligen är släkt och om damen tycker om sin nya diamantring. Men... För att återgå till er så dramatiska berättelse, sa Poirot. Mademoiselle St. Clair hade just svimmat på salongsmattan i Daisy Mead. Jag ryckte på axlarna. Till följd av något som mademoiselle mumlade när hon kvicknade till gick båda herrarna och Glander ut. Den ene för att hämta en läkare till damen som tydligen var svårt chockskadad och den andra till polisstationen. Efter att ha berättat sin historia följde han med polisen till Mondesir, Mr. Redburns magnifika villa som inte ligger så långt ifrån Daisy Mead. Där fann de den store mannen, som inom parentes har ett ganska tvivelaktigt rykte, liggande i biblioteket med bakhuvudet spräckt som ett äggskal. Jag har haft en hämmande inverkan på er, sa Poirot vänligt. Förlåt mig, är ni snäll? Ja, nu kommer Monsieur Lepins. Vår förnäme gäst anmäldes under titeln greve Feodor. Det var en ung man med ett egendomligt utseende. Lång, ivrig, med vekaka. Den berömda Maranbergmunnen och en fanatikers mörka, glödande ögon. Monsieur Poirot? Min vän nickade. Monsieur, jag är i en förfärlig knipa, en värre knipa än jag kan ge uttryck åt. Poirot viftade med handen. Jag förstår er oro. Mademoiselle St. Clair är en mycket kär vän, eller hur? Jag hoppas att hon ska bli min hustru, svarade prinsen enkelt. Poirot satte sig upp i fåtöljen med uppspärrade ögon. Jag skulle inte vara den första i min släkt som ingår ett morganatiskt äktenskap, fortsatte prinsen. Min bror Alexander har också trotsat kejsaren. Vi lever nu i en mer upplyst tid, fri från de gamla klassfördomarna. Dessutom är Mademoiselle Sinclair faktiskt min like i fråga om börd. Ni har kanske hört anspelningar på hennes historia. Det finns många romantiska historier om hennes ursprung. Det är inte ovanligt när det gäller berömda dansöser. Jag har hört att hon är dotter till en irländsk städerska och också historien som gör hennes mor till en rysk storhertiginna. Den första historien är förstås struntprat, sa den unge mannen. Men den andra är sann. Det har Valerie låtit mig förstå, fast hon har ålagts tysthetslöfte. Dessutom bevisar hon det omedvetet på tusen sätt. Jag tror på ärftlighet, monsieur Poirot. Jag tror också på ärftlighet, sa Poirot tankfullt. Jag har sett en del egendomliga saker i samband med det. Moi qui vous parle. Men till saken, monsieur le prince. Vad begär ni av mig? Vad är det ni är rädd för? Jag får väl tala öppet. Finns det någonting som tyder på att Mademoiselle Sinclair har något med brottet att göra? Hon kände väl Redburn? Ja, han påstod att han var förälskad i henne. Och hon? Hon hade ingenting att säga honom. Poirot såg skarpt på honom. Hade hon någon anledning att vara rädd för honom? Den unge mannen tvekade. Det hände faktiskt något oroande. Känner ni till Zara, som är clairvoyant?